Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Elsa Billgren.
Och med mig Sofia Wood.
Mm, och det här är ju vår trendspaningspodcast där vi pratar om sånt som dyker upp i våra flöden som vi tror att vi kommer få se mer av framöver. Mm. Vi pratar om våra hjärteämnen mode, inredning, mat, skönhet.
Djupa som vi
djupa
är.
Djupa saker. Ja. Nej men faktiskt ibland så pratar vi om lite mer personliga saker också och då kan vi vara lite djupa. Och idag är just en sån dag. Mm. Idag, det här är liksom Billgren Woods variant på fyllepodden.
Åh, vad jag önskar att vi hade haft ett glas vin då också.
Verkligen, det kommer vi behöva. Mm. Buckle up, idag ska vi vara brutalt ärliga.
Mm. Välkomna.
Den handlingen var ju som att fråga så här, är jag en bra kompis till dig? Mm. Är jag, räcker jag till? Mm. Följer jag upp? Är du nöjd med mig? Mm. Fast utan att fråga de orden.
Mm. Att vara i stunden och inte försvinna vidare. Och bara så här, låta någon prata till punkt.
Mm, verkligen.
Och ta in det.
Men det kan också vara en diagnosgrej.
Ja. Vi ska prata om lite olika saker idag, men försöka vara så ärliga som det bara går kring de ämnena. Det är det inte konstigt att det ska vara så jäkla svårt?
Jo, men vet du vad jag tror att det är? Mm. Man kan ju vara brutalt ärlig med sina vänner.
Mm. Som man är trygg med liksom.
För att man vet att de inte använder det emot den senare när man kanske känner någonting annat. Mm. Och vänner har man ju så länge, förhoppningsvis, att man är lite extra snäll mot dem när de går igenom faser. Mm. Jag tror att vi som jobbar digitalt också är väldigt vana vid att man får liksom höra hur det är. Eller så kan jag känna att jag kanske inte alltid vågar vara ärlig. För att ärlighet kan ju också göra att man kan ändra sig. Mm. Eller liksom tycka olika dagar. Mm. Och det blir inte så linjärt i berättelsen om sig själv. Mm. Och det gör att man kanske hellre håller lite på det där ärliga. För att snygga till det.
Ja, men verkligen. Och sen så tror jag också att det handlar så himla mycket om så här, men dels en liksom så här allmän rädsla för att typ tappa ansiktet. Men en grej som jag kan känna som jag tycker gör att det är väldigt svårt att vara så här 100% ärlig om många saker är att det är så fruktansvärt lätt att man också börjar alltså man är ju inte liksom, no man is an island except Isle of Man. Men man är ju liksom inte ensam i många saker.
Nej.
Och om man ska vara brutalt ärlig om vissa saker så kan det ju bli att man drar med någon annan i det också. Och det tycker jag är så fruktansvärt svårt, den här känslan av att liksom inte vilja berätta dåliga saker. För så här kan jag vara i mitt privatliv också. Mm. Att jag inte vill berätta vissa dåliga saker för jag vill inte få andra människor att framstå i dåliga dagar heller. Du vet den här känslan av att man typ så här, kanske när man var yngre så här, inte berättade vissa saker om en snubbe, ens pojkvän, för att man inte ville att liksom typ ens tjejkompisar sen skulle döma honom för det.
Just det.
Sen längre fram liksom. Att men man höll på mycket grejer på något vis.
Mm, jag fattar precis. Men jag tror att det där backfires alltid. För det finns ingenting man gillar mer än en människa som vågar berätta någonting dåligt. Mm. Eller jag kan i alla fall känna mig så mätt på att höra folks fantastiska allting. Mm. Och det var en underbar resa. Och det var en jätte jätterolig vecka och helgen var så härlig.
Mm.
Det är så intressant kan jag tycka. Jag vill höra om hur jobbigt allt var. För att jag fattar att det också var underbart.
Mm.
Men berättelsen om något måste ju vara där liksom det skaver, problemet.
Mm. Mm.
Tänk dig alla filmer och serier och så sker inga problem.
Nej.
Hur tråkigt.
Ja.
Jag vill ju ha konflikten.
Mm.
Och det är därför jag tänker att idag när vi pratar om de här olika ämnena så är det viktigt att vi tänker på att det här är inte allt eller Nej. Hela bilden. Mm. Att vara brutalt ärlig är ju att också släppa fram den här lite svårare delen av något kanske.
Ja, men verkligen. För det där tycker jag också är intressant, så här, att du liksom, att du säger att så här, det där är den berättelsen du vill läsa om.
Mm.
Men för att jag tänker så, om jag skulle läsa din blogg, då skulle jag nog säga att det där är en ganska liten del av din blogg till exempel.
Vilket är det,
alltså,
där?
Alltså det där att det var dåligt.
Just
eller
det.
Att det inte var bra. För den är ju väldigt liksom, jag upplever den som otroligt liksom positiv nästan alltid.
Jo, men det där är intressant. Sig, jo, men det är intressant. Jag har faktiskt skrivit ett inlägg som kommer imorgon, så du har inte läst det än.
Nej.
Men som handlar om att jag nog har varit deprimerad i 6 år.
Mm.
Och det är ju ett inlägg som sen slutar kanske positivt, eftersom jag upplever att jag inte är deprimerad längre.
Mm.
Så det är ju ett positivt inlägg. Men det handlar ju om att jag varit deprimerad i 6 år.
Mm.
Vilket är det mest deprimerande som finns.
Mm.
Och jag tror att när man är beslöjad av akut sorg och kanske depression, så är det så svårt att använda det som ett bränsle i saker man skapar.
Mm.
För det ligger så nära.
Ja, men det är ju det här klassiska att det är nästan alltså det är, hur mycket man än vill så är det ju nästan omöjligt att prata om problem som man inte har löst ännu.
Nej, exakt.
I andra forum. Alltså det är ju, tyvärr, och det är det som är så tråkigt på många sätt. Alltså det är därför det typ är mer intressant att läsa en bok än en blogg.
Mm.
För att då kan man få liksom vara med i en berättelse som är i kaos och som inte bara pratar om dåtid.
Mm.
Utan som är i nuet. Det är därför liksom fiktionen typ ger en någonting. För den kan få gå in i de där mörka rummen utan att man känner att man för den sakens skull tittar på en bilkrasch.
Nej.
För så är det ju lite verkligen. Grann. När man, alltså för emellanåt så springer man ju på människor som är brutalt ärliga hela tiden. Och då kan man ju också, det är ju ganska obekvämt. Mm. Man får ju den här känslan då av att så här, gud, det känns som att jag tittar på en bilkrasch.
Mm.
Alltså så här, någon som håller på att spåra fullständigt. Mm. Det är ju ganska, det är väldigt otryggt.
Mm. Men jag tycker det är intressant att du säger läsa. För det, jag tänkte inte på läsa.
Nej.
Utan jag tänkte kanske på höra.
Ja.
Men du tänkte läsa. Och det är intressant. För att jag upplever som att när man läser om det ärliga, negativa, den dåliga bilden av något, då upplevs det nästan 100% av fallen som att man är bortskämd.
Ja, det är väldigt svårt.
Det översätts inte bra i text. Det är därför jag väldigt sällan bara, ja, så åkte vi på den här picknicken och det var skitjobbigt, det regnade, det var tråkigt, jag var sur.
Mm.
Att det är liksom, det blir inte så här igenkänning roligt.
Nej.
Utan det blir klag.
Mm.
Så här, men vadå, du har ju allt det här. Varför var det inte trevligt? Du borde ryckt upp dig.
Exakt. Jag tycker att just den här liksom rädslan för att verka bortskämd eller verklighetsfrånvänd eller inte medveten om sina privilegier. Och liksom, på ett sätt är det superpositivt att liksom vi påminner varandra om våra privilegier. Men det är också någonting som så här typ hindrar alla samtal hela tiden i något typ av så här offentligt rum. För att det hela tiden absolut finns någon som har det så mycket värre. Som inte alls, alltså, men det blir ju ingenting till slut när man hela tiden, alltså man kan ju inte berätta, man kan inte berätta om något någonsin. Och det finns ingenting som är tråkigare att läsa än så eviga brasklappar. Som jag själv är liksom den sämsta på att Men det är ju bara för att jag hatar att bli, eller för att det är så jobbigt att bli tillrättavisad hela tiden.
Det är ju så fullt mänskligt. Men däremot när man pratar så här, det är det jag menar. Om jag frågar en kompis, hur var det i helgen? Hur var julen? Jag blir glad om någon bara, för jävligt, jag hatar julen. För fan vad jobbigt det var. För då känner jag så här, du är... Alltså jag gillar den personen då. Jag vill höra mer, jag vill känna mig nära. Mer än om någon bara, åh det var härligt och det var så mysigt. Då blir jag så här, okej. Alltså då känner... Det är inte att jag är missundsam eller liksom, absolut inte. Det är mer att där finns en öppning in i en människa.
Men det är också heller inte där en berättelse bara tar slut.
Nej,
alltså för att
exakt.
Grejen är att, så här, att få ett paket och så säger man så här, det här paketet är jättefint. Det var allt var toppen. Då är det så här, jaha, ja, okej, vad kul. Då är det, liksom, men den berättelsen tar slut där. Men om man liksom ger dem ett paket som var så här, vet du vad, det är faktiskt riktigt jobbigt. Det är ju så här, det är ju dörren öppnas in i liksom många fler rum av en berättelse. Det är ett roligt, det är ett mer intressant samtal. Det är samma sak som att det är mer intressant med människor som har mycket ångest än sådana som säger att de aldrig någonsin haft ångest.
Nej, verkligen. Men varför funkar inte det i skrift? Det är det jag blir tokig på. För att jag försöker faktiskt aktivt att vara mer ärlig när folk frågar mig om saker. Så här, hur är det med det där? Eller hur var det där? Då försöker våga säga, nej men jag gillar verkligen inte julen till exempel. Alltså jag tycker inte om mellandagarna och så här, sådana saker. Men skriver jag det? Det går liksom inte. Nej. Eller snarare så här, det är ju säkert många som läser som inte lämnar avtryck som tycker kanske att det är skönt. Men de som lämnar avtryck, alltså de enda jag märker, för jag kan ju inte vara tankeläsare. Nej. Det är de som liksom vill säga emot det. Och då blir det ju stopp. Där på något sätt. Men därför har vi den här podden.
Ja.
Här kan vi vara ärliga.
Här kan vi vara ärliga och vara liksom mer kanske nyanserade. För det är väl också det som är grejen. Liksom, att när man pratar om det så kan man få och man kan höra i ett... Det är ju mer när det återberättas om det inte är ens egna berättelse längre.
Nej, exakt.
Så liksom, det är då det blir tokigt. Men vad har du för grejer som du tänker, så här, vad, om du skulle vara liksom, någonting som du vill prata om, som du vill vara ärlig kring, skulle det vara för någonting då?
Men jag tänkte att det är ju härligt att ha ett samtal, man vill ju inte ha en utläggning, det är inte det här handlar
på
om.
På din lista.
Exakt, säg nu ett ärligt sak. Nej men jag tänkte att vore inte spännande att prata lite om relationer, både liksom med... Alltså kärleksrelationer men också vänskapsrelationer. Alltså så här relationer. För det tycker jag är en sån grej som man oftast kanske inte är så ärlig om.
Nej, för det är också svårt.
Ja.
För det är också igen tillbaka till det här med att liksom dra ner andra människor.
Såklart.
I liksom så här, förknippa in dem i ens story. Men tycker du, är du en bra liksom, är du en bra vän?
Jag vet faktiskt inte. Och det är det ärliga svaret. Jag har så mycket självhat och självosäkerheter när det kommer till vänskaper. Att det beslöjar min konkreta insikt om mina handlingar är goda eller inte.
Hur tar det sig liksom uttryck?
Jag tänker att jag är kärleksfull mot mina vänner, men att jag ofta trampar i klaveret. Jag kan ibland få en så här, oj, är hon arg på mig? Har jag gjort något dumt som jag inte förstår?
Är du rädd för att vara needy i dina relationer?
Nej, borde jag nog vara. Det här är så roligt att du säger needy, för att det sa min bästis igår. Att jag var, när jag berättade om hur jag var kär i en kille i min klass hela 4, 5 och 6an och till slut lödde in hans tag i en träplatta med sån där liksom brännjärn och gav till honom. Alltså hon bara, du är så nidig. Jag tror att jag har ett ganska barnsligt sätt att visa kärlek. Som är väldigt, det är säkert rent, men det kan också göra att jag missar nyanser av att ta in den andra. Och det ger mig osäkerheter. att jag inte vet om jag är en bra vän eller inte. Sen har jag en väldigt stark skam och dåligt samvetekänsla i mig. Och det vet jag också inte om det är bra eller dåligt.
Nej.
För att jag får väldigt snabbt, så om jag till exempel skulle i ett samtal med någon häva ur mig något om en vän som kanske är lite för privat.
Mm.
Och känner jag direkt, nu gjorde jag fel.
Mm.
Fy fan vad dåligt. Det skulle jag aldrig sagt. Varför sa jag det där? Mm. Kommer den här personen nu få veta att jag sa det? Så kan det jaga mig ganska mycket. Mm.
Det är faktiskt också en sån sak som jag verkligen får ångest av. När man så här, man är igång.
Ja. Oh. Exakt.
Man är liksom så här, du vet, man snackar på. Mm. Man har liksom, man är ett glas in.
Mm.
Man är liksom, och sen så bara, råkar man berätta någonting som är lite skvallrigt.
Mm.
Och om jag har någonting som jag liksom skäms över, så är det min lite skvallriga sida.
Mm.
För att jag tycker att det är så roligt med skvaller.
Mm.
Varför gör jag det? Det är så fult. Alltså jag skäms bara, jag säger det nu.
Vet du vad det är? Det där är lite självhat för att man... Att man alltid är så tillgänglig till alla. Varför ska jag ge bort allt jag har till alla runt mig hela tiden för att de ska tycka om mig? För det är ju för att man vill bli omtyckt i stunden som man gör det.
Ja, och att man är så här, har du hört? Alltså du vet, man bara dras med i någon jävla grej. Varför kan man inte, och man, så här, man jag älskar en bra story.
Mm.
Alltså man gillar ju, du vet, verkligen. Oj, wow. Mm. Här fick du med dig någonting, liksom. Men det är ju asoskönt.
Ja. Alltså, jag tycker skvaller är en sak. Mm. Om typ bekanta, hej och hå. Det, jag får inte så dåligt samvete när jag skvallar. Däremot, om jag säger något om en vän till någon annan som jag känner, det där är gränslöst, Elsa. Du ska inte säga det där.
Alltså, som då inte är liksom en, alltså att du mer berättar någonting om den personen snarare. Nej, men än så här.
Det är så himla, min hjärna går bara så associativt. Någon, alltså jag försöker komma på ett exempel, men jag kommer inte på. Vi säger att någon bara, jag har börjat äta antidepp.
Ja.
Säger någon bekant. Och jag bara, ja, som Lisen, min kompis. Mm. Hon gjorde också det. Det funkar jättebra för henne. Man bara, varför säger jag det här? Varför?
Mm.
It's not my business. Nej. Men det är som att min hjärna är 3 år gammal. Och måste säga, jag har också en association till det du säger. Det är också, och dubbelbestraffningen blir att jag då inser så här, varför kan jag inte bara lyssna på den här personen? Och lyssna in och stötta? Varför måste jag bidra? Det här är väldigt spännande.
För att nu minns jag inte om det var i New York Times eller i The New Yorker. Eller om det var Wall Street Journal kanske var. I alla fall, häromdagen så var det en jättestor artikel om liksom, the art of silence.
Mm.
Att, liksom, att lyssna och inte liksom, skriva in sig själv i berättelsen hela tiden. Utan att så här, ta in, att lära sig att lyssna och vara tyst.
Mm.
Och inte liksom, ja, men typ så här, att bli en god lyssnare också. Mm. För det kan jag känna är en sak som... Jag verkligen så här, jag tror att jag är ganska duktig på det. För att jag verkligen försöker att göra det. Men att så här, att lyssna på någons berättelse utan att bara sitta och vänta på vad ens egna inflikning ska bli, för det är en väldigt oskön egenskap.
Ja, verkligen.
När man så här, för då är man heller inte helt delaktig i samtalet.
Nej.
Och det där tycker jag, det är en så här klassisk liksom. Så tycker jag att man absolut kan bete sig typ så här, om man är på en jobbmiddag.
Mm.
Då kan man liksom, för då finns det att man har ett så här socialt ansvar i att så här, föra samtalet vidare. Man bara, okej, nu pratar hon om den där grejen. Då kan jag kroka in i den här saken. Men när man är i riktiga relationer, i liksom i vänskap, då ska man inte gå in i den rollen.
Nej.
När man liksom blir lekledare för samtalet.
Verkligen.
Det är ganska lätt att man gör det.
Mm. Jag tror det är en skyddsmekanism.
Ja, men också ganska mycket egocentricitet. Ja,
verkligen. Vilket är det jag är mest rädd för på hela jorden.
Är det?
Ja, för att det är det jag fått höra.
Ja.
Så för mig är det också inte bara så här, gud vad osoft, Elsa, skärpning, så går vi vidare. Utan det är så här, ja, för du är en totalt värdelös människa från botten av ditt hjärta. Alltså så här, det blir så stort.
Mm.
Vilket är ett jävla krokben, för att så här, herregud, man är vuxen, man kan öva på att lyssna.
Ja, alltså verkligen. Det är ju också alltså, en närvarogrej.
Mm.
som man verkligen kan öva upp sig i att liksom att bli.
Mm.
Och att så här, det är typ mindfulness vill jag säga.
Mm.
I ett samtal.
Mm.
Att vara i stunden och inte försvinna vidare. Mm. Eller liksom och bara så här, låta någon prata till punkt.
Mm. Verkligen.
Och ta in det.
Men det kan också vara en diagnosgrej.
Ja.
Sofia, vi är sponsrade av Bosch och deras fantastiska köksmaskin serie 6.
Oh, så himla härligt. Alla som lyssnar, det här är er tecken att börja baka bröd. This is your sign. Mm.
Jag tycker att vi tillsammans med serie 6 från Bosch tar tillbaka den enkla, mysiga helgfrallan.
Ja, oh, det är så trevligt. En grej som gör att man faktiskt kommer vidare i sitt brödbakande med Bosch Series 6 köksmaskin. Det är ju alla de här otroligt bra tekniska funktionerna som är som en lilla krycka. Till exempel så finns det ju smarta sensorstyrda program. De känner av när degen är färdigknådad, så då behöver man inte stå och fundera på själv. Sen har den ju också en slags 3D-rörelse som det liknar helt vanlig handknådning. Så att degen blir verkligen perfekt exakt varje gång. Mm.
Jag älskar att den är så rejäl och stadig och att den har en integrerad timer och våg. Så att man kan, om man verkligen gillar att baka till exempel, så är det ju underbart, för då kan man väga alla ingredienser i bunken. Så man behöver inte ha en extern våg. Så man kan göra det här perfekta bakandet med serie 6.
Nu är det jättemånga som snart kommer ta examen. Man kanske flyttar hem ifrån, då är det här den perfekta saken att önska sig. För inte bara att det är 100 dagars prova hemma garanti med fri returrätt, så är det också 10 års motorgaranti på Bosch serie 6. Och prova den i 100 dagar, då vet man ju, ja, den här var perfekt för mig.
Ja, det är så bra. Kolla in hos Power, för där kan du läsa mer om serie 6. Och där finns den faktiskt att köpa redan nu. Tack Bosch!
Tack Bosch!
Sofia, vi har Tradera med oss i podden.
Våra Tradera.
Favoriter Tradera. Nej, men alltså, jag kommer ju leva ett liv vid sidan av Tradera. Jag tänker alltid på Tradera. Kan jag sälja den här på Tradera? Jag är sugen på att köpa någonting på Tradera.
Mm.
Jag har dem på min axel som en liten påminnelse om att man ska köpa cirkulärt.
En sån sak som många tror med när man köper saker på Tradera kontra när man köper saker nytt i affären, det är ju att det är så mycket lättare att köpa nytt i affären, för då kan man bara lämna tillbaka om det inte blir bra.
Just det.
Och därför har ju Tradera lanserat Resell.
Just det.
Det är den smartaste funktionen som jag tror att de har släppt överhuvudtaget. För det här tar bort hela den oron.
Mm.
Köp någonting på Tradera, få hem det, känn så här, oj, den här var inte riktigt vad jag hade tänkt. Den var större, den var mindre, den var inte så som jag trodde. Nej, men då är det bara att resälla den och använda den funktionen. Så läggs den upp igen på direkten, utan något jidder och krångel överhuvudtaget.
Precis, annonsen är ju redan uppladdad. Så man klickar bara på sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Så säljer man vidare det som man har köpt med samma annons.
Precis, det är helt utan nojighetsdelen av att köpa saker som inte är fabriksnya längre. Det är precis så som vi behöver, det är precis den här typen av konsumtion som vi behöver mer av.
Tradera är så smarta, för de lyckas verkligen ta bort, om det finns någonting kvar som är tveksamt kring det här cirkulära liksom marknadsplatstänket, så lyckas de hitta en lösning även för det. Så snart finns det ingen ursäkt kvar, utan det är bara, ska du köpa något, kolla alltid Tradera först, och är du färdig med något, ja men då är det bara att sälja på Tradera.
Så himla bra. Tusen tack, världens bästa Tradera.
Tack Tradera. Ja, men andra relationer då? Typ så här, kärleksrelationer. För det tycker jag är så spännande. Nu menar inte jag att vi ska outa våra män. För jag menar inte just exakt den här.
Det finns ingenting Andreas hatar mer än om jag nämner honom i podden. Gud, vad jag blir tillrättavisad.
Att vi alla nu vet att han inte har pyjamas, utan att jeansen åker på direkt. Älskar den infon. Nej, men jag menar med relationer, alltså så här, om vi pratar generellt, eller liksom tidigare i livet och alltså kärleksrelationer. Så. Nej, men för det är ju en sån grej som man typ knappt är ärlig med sina vänner och typ knappt med sig själv.
Nej, det är
jättetrångt. För det är så läskigt.
Det är läskigt. Det tycker jag också är en sån sak som verkligen är så här genuint. För där tycker jag att man också blir väldigt självkritisk.
Mm.
Eller jag blir väldigt självkritisk. Jag känner mig ofta som att jag borde vara bättre i mina relationer. Mm. För att jag känner att jag har väldigt... att jag har för lite tid.
Mm.
Och jag känner ofta att jag tappar bollen.
För lite tid för typ att dejta? Eller
nej,
liksom?
Men för lite tid för att liksom vara där med personen.
Mm.
För lite tid för att hinna ringa alla. Eller ta en kaffe med alla. Eller alltså jag har så många människor i mitt liv som jag känner, har lite så dåligt samvete för att jag inte har hunnit ses med.
Okay.
Mm. Och det fascinerar mig. Med alla som kompisdejtar.
Mm.
Som galningar just nu.
Mm.
För jag förstår inte hur folk får in fler människor.
Nej.
I sitt liv. Och då är inte jag ens en person som har ett enormt gäng.
Nej.
Men jag vet inte vad jag gör med min tid.
Nej.
Men jag hinner inte.
Nej, jag har inga svar på det.
Nej.
Men vad heter det? Jag fattar vad du menar. Jag tror att det är många som känner igen sig i det. Och jag tror också att det där går att översätta till olika saker. Alltså så här, hur får folk tid att träna?
Ja.
Hur hinner folk ha fint hemma?
Mm.
Så här, hur hinner folk laga en otrolig middag till alla barn? Alltså jag tror att det där är något som vi alla känner igen oss i, fast på olika saker, man ska säga.
Du vet hur det finns här... olika övningar, så här jämställdhetsövningar man kan göra.
Mm.
Där man liksom mäter så här hur mycket man skriver upp allting man gör och sen så liksom får man någon typ av så här, någon slags facit och så jämför man det med varandra och så kan man helt plötsligt se att i en relation där man har trott att man är jättejämställd så visar sig att den ena personen lägger jättemycket tid på massor med olika saker. Liksom.
Mm.
Ibland kan jag känna typ så här att jag skulle behöva göra en sån lista fast bara för mitt liv för att ta reda på vart tar min tid vägen.
Mm.
För att jag känner att jag är som ett så här tidssoll på jättemånga sätt.
Mm.
Men jag vet inte vad jag har gjort.
Nej.
För att jag känner att det är så mycket som jag inte hinner med.
Kan du inte göra det då?
Jo, kanske borde göra det. Jag har liksom
gör testvecka,
tänkt
liksom.
På den här grejen. Kom på det här nu medan jag sa det.
Jag har tänkt på den här grejen senaste 2 sekunderna.
Ja, exakt. Det är som mitt favoritljudklipp på vad heter det? Jag ska spela upp mitt favoritljudklipp på Instagram. Du vet att man har så här sparad musik.
Mm.
Det här är ett klipp från The Office. Det här fångar liksom mig som person på exakt alla sätt.
This is a dream that I have had since lunch and I am not giving up on it now.
This is a dream that I have had since lunchtime and I'm not giving up on it.
Gud vad bra.
Det är liksom mig som person, känner jag. Nej, men jag upplever liksom att jag hinner inte vara den personen jag vill vara för andra människor. Och men det kanske... är med ett konstant så här, low-key dåligt samvete.
Men har du orimliga krav på dig själv?
Nej, men ibland känner jag liksom att typ... att det är lite av en ursäkt att säga att man har... jag kanske bara inte är så himla bra.
På vad?
Nej, men att vara liksom finnas där för folk. Alltså att hinna så här, höra av mig oftare. Eller liksom följa upp på någonting som någon har berättat om.
Mm-hmm.
Skicka det där WhatsApp-meddelandet. Alltså du vet, alla sådana saker.
Men har folk sagt till dig de
nej,
här sakerna?
Nej,
det är inte sant. För folk säger ibland sånt där till mig. Men jag har ju inte den känslan.
Nej.
Men jag menar bara att det där kan man ju säkert... Det där är ju lite... Det är självhatet man går och bär på. Ja. På något
men
sätt.
Men också... Det är intressant att du liksom frågar om någon har sagt det. Men jag skulle heller aldrig typ våga fråga om det.
Nej. Men vem frågar...
Nej,
det är ju att gräva sin egen grav.
Det är också varning på den.
Fast i och för sig, jag vet inte. Nej, jag är nog mycket mer, alltså så här, just när vi, om vi ändå pratar om vänskaper. Mm. Och så här, jag tänkte på det igår när jag var hemma hos min
nyfunna gamla kompis Lova, som jag berättat om i podden förut. Vi har liksom börjat umgås igen och det är så mysigt. Vi satt i 3 timmar och bara pratade om killar vi var kära. Ja, vi googlade alla killar vi så här låg med när vi var alldeles för unga, som nu är så här, ha advokatbyråer, för det var bara så här killar på Östra Real.
Ah, okay.
Och du vet, man inte så här, och så bara, men gud, han ser ut så här såklart. Det är bara, du vet, när någon man såg som tonåring, liksom addera lite hair loss och lite liksom dyr klocka typ. Alltså det är så sjukt att titta på de här bilderna. Och då satt jag och Alice, min liksom barndomsbästis, i soffan. Och du vet, vi bara kröp ihop och gosade under en filt. Och den handlingen var ju som att fråga så här, är jag en bra kompis till dig?
Mm.
Är jag, räcker jag till?
Mm.
Följer jag upp? Är du nöjd med mig? Mm. Fast utan att fråga de orden.
Mm.
Jag blir mycket tryggare av, alltså då känner jag mig liksom hemma.
Mm.
När man liksom slingrar ihop sig under en filt och bara går sig i soffa och pratar om förr. Förstår du hur jag menar? Alltså att det ibland behöver inte närvaron vara i ord eller alltså så. Det räcker med något fysiskt.
Du är nog en ganska fysisk människa rent generellt. Jag tänker att du kanske har, alltså att du har ett fysiskt behov liksom. Mm.
Jo, kanske.
För hur, visst är det lite så med Pontus också? Att du har liksom, att du gärna vill, alltså att du vill ha, du har ett, liksom det här behovet av att, vem har inte det här behovet, men att liksom bli upphånglad, liksom hålla handen, gå en promenad, alltså du vet, vara liksom. Nej, men jag uppfattar dig som en person som har ett liksom, ja men verkligen ett så här, ett behov av den här fysiska delen liksom.
Nej.
Är det
däremot
så?
Så har jag ett starkt behov av att känna mig åtrådd och älskad.
Mm.
Och det känner jag från honom.
Mm.
Så då är jag trygg.
Mm.
Förstår du hur jag menar?
Jag förstår vad jag menar.
Jag har inte den där, nu har inte du hånglat upp mig mot liksom halvväggen på 2 veckor. Gör det nu. Alltså det är inte så, skulle jag säga.
Mm.
Däremot så vill jag ju gärna vara fysisk. Att man så här, om man kollar på tv ihop så vill jag ju att man liksom ligger som i en hög typ och gör det. Inte så här, sitter i varsin fåtölj. För då kan jag, då blir jag uttråkad av den sociala situationen och vill hellre så här, ta min laptop och gå och lägga mig i sängen och kolla på något eget.
Mm.
Då är det så här, varför tittar vi ens på det här tillsammans? Vi ska ju vara en enhet då, på något sätt. Att det är liksom en fysisk situation.
Mm. Hur tror du att du är att vara ihop med?
Alltså, jag har haft ganska, jag har ju väldigt dåligt självförtroende i vänskaper, men i relationer har jag ganska gott självförtroende. För att jag är väldigt lojal där, eller liksom jag känner att jag har nog, men jag tror att jag är rolig och rivig och babblig och mycket energi. Och för jag vet, varje morgon vid frukost tar jag fram kalendern och bara, okej, då ska vi se veckan, hej ho. Alltså det är inte en tyst sekund.
Nej.
Om man gillar det så tror jag att det är härligt med någon som fyller på rummet och inte har så mycket filter från sin eget huvud till liksom,
till utläst. Ja. Lättläst.
Exakt, det är tydligt. Liksom. Det är raka rör och mycket som händer. Liksom. Så jag tror att jag kan vara ganska bra. Och jag kan ju inte jag kan inte ljuga och jag kan inte luras.
Nej.
Det tror jag är skönt att vara tillsammans med.
Mm.
Det blir man lättare vet vad
man
då.
Har, liksom.
Sen är jag säkert as jobbig på många sätt. Alltså så här, jag kan ju vara barnslig och ego. Och det är ju svårt. Men därför handlar det ju om att hitta sin match. Där man verkligen klickar i på alla fronter. Tidigare har ju det inneburit när jag har varit tillsammans med killar som att de har väldigt mycket sin egen värld. Och jag har min egen. Och sen så liksom dejtar man och gör grejer ihop, absolut. Men inte så mycket den där teamkänslan. Nej. Det är ju skillnad liksom, alltså jag tror, jag behöver ju väldigt mycket trygghet i en relation och därför har det varit svårt för mig att dejta coola killar i gasen.
Mm.
Alltså jag har inte kunnat spela det spelet snyggt.
Nej.
Det har varit, verkligen, jag löder din tag i trä och ger till dig så att du vet vad du har mig.
Ja. Väldigt roligt ändå.
Hur är du i relation, helt ärligt liksom? Hur tänker du på relationer?
Men jag tror att jag har en väldigt så här oskön... Jag tror att jag är relativt liksom härlig att vara med. Men jag har en sida som är svinfrustrerande och säkert jättejobbig att vara med. Och det är... att jag har väldigt svårt att vara rak om sånt som jag inte är nöjd med.
Mm.
Men att det såklart ändå märks någonstans. Liksom.
Jag fattar. Mm.
Att det är väldigt svårt. Att man liksom får bända ur mig vad som är fel egentligen.
Gud, du är exakt som Pontus. Oj, nu outar jag honom. Du ser! Damn it! Nej, nu ska jag bara alltså, lyssna. Okej, kör. Fortsätt.
Nej, men det där tycker jag liksom är... Jag har så jävla svårt att säga när jag är missnöjd med någonting. Eller att jag liksom tycker att någonting blev fel. Eller att liksom det borde vara annorlunda. Att jag är sur, typ. Liksom. Och med det sagt så innebär det inte att jag inte blir sur. Mm. Utan jag blir säkert där lika ofta som andra människor blir också. Kanske lite mer sällan. Jag skulle säga att jag är mindre sur än gemene man. Men när jag blir det så vägrar jag erkänna det. Och det är fruktansvärt. Det är så jävla irriterande egenskap. Speciellt eftersom jag är tillsammans med en man som frågar rakt ut vad som är fel.
Mm.
Och som känner det så fort han kommer in i rummet.
Men borde inte du gå och öva på samma sätt som du går och öva på att lyssna som vuxen människa, menar jag?
Säkert.
För men du säger ju att du, så här, jag tänker aktivt på att lyssna och vara en god lyssnare och sådär. Men tänker du aktivt på att vara rak och tydlig med
men
dina
känslor? Men vet du vad det känns? Det känns som att hoppa från tian.
Ah.
Alltså så känns det. Alltså det tar det fysiskt emot. Ja, säkert. Ja. Det, är, så här, bra, det är någon annans. This is not my shit. Det här är liksom bagage jag har fått med mig.
Ja, men nej, bagage men, är ens eget ansvar när man
ja,
är vuxen.
Ja, tyvärr så är det ju det. Men, nej, men det känns, alltså, ibland så känner jag att så här, säga jobbiga saker, det känns som att göra någonting fruktansvärt läskigt. Som, men typ att så här, det är exakt som att stå på tian och bara, nej jag kan inte hoppa. Jag kan, jag vill, nej jag kan inte. Mm. Och så bara kniper man ihop och klättrar ner för trappstegen igen liksom. Men det är ju fortfarande kvar där.
Mm.
Och det tror jag är skitirriterande.
Mm. För du är ganska bra på att ta emot när andra säger sådana saker. Alltså jag menar, då tycker inte du att det är så läskigt.
Nej.
Om någon bara, jag har tänkt på den här grejen.
Mm.
Det kan ju vara väldigt skönt att någon faktiskt tar upp en grej som kanske har skavt eller alltså någonting som har varit ett problem.
Mm.
Jag tänker ett exempel på, för det här har jag ändå sagt i podden, när Andreas sa så här, kan inte du vara lite mer närvarande?
Mm.
Det är ju skitläskigt att säga till någon annan. Liksom. Mm. För det är ju ändå en rejäl grej. Liksom.
Ja, det är ju verkligen en kritik.
Ja, liksom. Och det satte sig och du tänkte på det och du förändrade det och det känns bättre.
Mm.
Det är exakt så det går till, även åt andra hållet.
Mm. Jag vet, men det, ja. Det, men det är verkligen en sån sak som en, liksom en egenskap som jag som person behöver jobba på. För det går emot min personlighet typ.
Mm.
Att vara, och det är väl en sak som jag typ som jag faktiskt skäms för att det ger ju mig en känsla av att jag inte är en ärlig person.
Mm.
Och det känns så jävla fult att inte vara det.
Mm. Jag fattar.
Det känns hemskt liksom. Mm. Och jag vill inte att det inte ska vara det.
Men nu är det ärliga avsnittet.
Nu är jag ärlig om att jag är oärlig. Nej, men du förstår vad jag menar. Där.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej, Abbo hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Abbo Hem.
För jag berätta om en grej som är skitjobbigt, som jag inte har berättat om. Att ha fucking hund.
Vet du, jag har haft hund hela mitt liv. Jag vet det här.
Det är så jävla jobbigt. Vet du vad min lösning är?
Nej.
Pontus tar hand om den här hunden hela tiden.
Ja.
Det är det ärliga svaret.
Så hade jag också gjort.
Det är bättre för alla inblandade.
Ja. Nej, det är ju...
Alltså, ni där ute som funderar på att skaffa hund.
Ja.
Det ärliga är,
ja,
det är så jävla jobbigt.
Ja,
men
det är så mycket jobb.
Det sjuka är att, det här är också ärligt, anknytningen till den där hunden, den är också på riktigt. Alltså,
det är kärlek på riktigt.
Det
liksom.
Det är äkta kärlek. Alltså, när man kommer hem, jag bara hej hej hej. Alltså, och det fejkar man inte.
Nej.
Det känns hela vägen in till hjärtat, den där kärleken. Men det är så jävulusiskt jobbigt med själva det praktiska. Och då kan jag också säga, för det leder mig in lite på nästa ämne, jag tycker det här är ärliga, 0% jobbigt att ha barn.
Det är ändå spännande. För också att du tycker det är skitjobbigt med hund.
Ja.
Men inte med barn.
0%.
Ja. Vet du, det här kommer ju provocera ännu mer. För att det här blir liksom kaka på kaka. Men jag tycker ju också att inte barnen är jobbiga överhuvudtaget. Och vet du vad det är?
Nej.
Det här insåg jag när vi flög hem från Australien. Att det är för att jag har softa barn.
Ja, jag tror att det är det.
Alltså det är faktiskt det. Det är inte att liksom, att det är väldigt lite vad man själv har gjort.
Ja.
Och det är väldigt mycket i barnen.
Ja.
Och hur de liksom, hur de reagerar på jobbiga situationer.
Mm.
För att vi satt alltså med så många barn som gnällde, protesterade, var obekväma och inte kunde hålla det för sig själva.
Mm.
Och alla hade det likadant. Mm. Men mina barn bara... Du vet, köpte det och gnällde inte.
Nej.
Och många andra barn typ konfronteras med det och typ gråter rakt ut i 14 timmar.
Det där är så intressant. Jag var en gråtare och gnällare liksom. Mm.
Missnöjd.
Liksom. Jag var missnöjd mycket. Kommer jag ihåg. Men det har jag inte fört vidare.
Nej.
Kan jag berätta.
Nej.
Det är ju verkligen som ett lotteri det där.
Mm.
Och sen så är det ju de här konkreta sakerna. Om vi pratar mindre barn så handlar det om man får sova eller inte får sova. Alltså sådana grejer gör ju om det är jobbigt eller inte jobbigt att ha barn.
Har man till exempel väldigt lätt med amning.
Ja, då är det
lätt. Då blir många saker lättare.
Mm.
Alltså så här, det finns så många sådana... liksom parametrar som är såhär det är inte någonting du själv styr över knappt. Man kan försöka hantera det bra, men det är väldigt många saker i ett föräldraskap som man bara får eller inte får.
Men det är intressant, för det är ju lite liksom, diskursen är ju åh, det är så jobbigt med barn, vi måste få prata om att det är jobbigt med barn. Och jag menar, som med allt annat, det är inte som att man bara vet ni vad, jag tycker inte att det är jobbigt med barn, därför, jag måste också få komma till tals, jag behöver absolut inte komma till tals med någonting. Jag är jättenöjd med att jag tycker inte att det är jobbigt, men jag menar med att det är intressant att det har blivit någon sanning också, att så här, första året med barn är så jobbig. Jag håller inte med överhuvudtaget.
Nej.
Barnet för mig, 0% jobbigt. Mycket annat dock kan jag slänga in som jobbigt.
Som vad då? Alltså kring
föräldraskapet. Ja, så här, saker som kan hända. Alltså, man kan ju säkert också ha ett barn med kolik och cancer. Ja, dubbelt jobbigt. Alltså, det är ju så himla många olika saker som spelar in i livet, menar jag. Men det är
Men jag tror också så här att det är väldigt... En sak som jag tror gör liksom en jättestor skillnad i hur liksom, som inte handlar om barnet utan som handlar om vad som är jobbigt i en själv. Mm. Det handlar också om hur mycket av en så här identitetskris man går igenom av att bli förälder.
Verkligen.
Vissa får ju liksom råpanne och undrar ju om liksom, känner att de, kommer jag tappa mig själv nu? Vart finns jag i allt det här? Alltså att det verkligen blir jättemånga sådana tankar. Eller att man har ett jättestort behov av att komma iväg. Jag måste få egen tid. Sådana saker.
Mm, verkligen.
Och jag förstår att, alltså, jag liksom säger inte att det inte är legitima känslor. Men om man inte har de känslorna, som jag till exempel har inte haft sådana känslor. Nej. Jag känner mig helt och hållet som mig själv när jag fick barn.
Mm.
Alltså det kändes inte som att, det kändes som att jag bara fortsatte vara jag. Och vara mamma också. Men att de sakerna liksom inte kanslade ut varandra på något vis överhuvudtaget.
Nej.
Och du, för det var inte heller den här känslan av att så här, nu är jag mamma. Jag är mamma. Alltså du vet, nej, att det är liksom det enda jag är. Nej. Så kände jag inte heller. Nej, jag kände, jag är mig. Och det här. Och de här sakerna hänger ihop. De är inte, liksom, utesluter inte varandra.
Men undrar om man kan liksom backtracka hur man får till, eller liksom om man kan påverka det där på något sätt. För jag tänker, det är säkert många som är gravida nu och lyssnar, kanske funderar på just såna här saker. Hur kommer det bli sen när jag blir förälder? Kommer jag ha kris, eller kommer det vara en smooth ride? Eller, alltså det är så svårt att...
Alltså jag tycker att det är så svårt att ge liksom föräldraråd, just för att det så otroligt mycket handlar om barnet och att det är jättemånga liksom parametrar som är svåra att påverka själv. Men en sak som jag verkligen så här försöker ta med mig själv är att allting går över. Mm. Alltså det känns som att varje fas man, alltså för när jag säger så här, mina barn är inte jobbiga, det betyder inte att vi inte haft jobbiga perioder.
Mm.
Alltså Lex, du minns när jag försökte sluta amma.
Mm.
Alltså du vet liksom, tutte upp till nyckelbenet. Mm. Stå och mjölka ur någon liksom så här stasig, knölig liksom kulpåse.
Mm.
Alltså massor med jättejobbiga saker. Eller när de blir sjuka och man är jätte... Herregud, jag har varit uppe typ halva natten i natt med ett feberbarn.
Mm.
Det var jättejobbigt.
Mm.
Men det som är grejen som man liksom hela tiden måste så här påminna sig om och som verkligen gör det så mycket lättare för en, det är att hålla fast vid liksom, this too shall pass. Alltså så här, det här är en fas.
Mm.
Och det sorgliga är att det gäller även de fina sakerna.
Mm, verkligen.
Och det kan jag få panik över.
Mm.
Liksom den här känslan av så här, och det känns inte, kanske man nästan inte ens får säga det när man har fått tre hälsosamma barn. Men jag kan ju verkligen känna så här, åh, det här kommer aldrig komma tillbaka liksom.
Nej. Jag såg en sån speciell scen på Götgatan igår som bara så här, alltså det var, spänningen var helt sinnessjuk.
Mm-hmm.
Du vet när det bara blixtrar om två människor.
Mm.
Det är ändå mycket människor där, men de två bara sken.
Syntes.
Ja, de syntes. Det var en mamma som rusade fram till sin son som uppenbarligen bodde hemma fortfarande men var på väg ut.
Mm.
För hon var så arg på honom.
Oj.
Du vet att hon hade nästan, alltså hon var så, hon var
ilska,
så, hon var
rage,
så jävla arg.
Oj.
För hon bara, du vet, när hon började skälla på honom redan på väg över gatan för att möta honom. Du vet, hon var i, alltså hon kunde inte vänta en sekund längre på att berätta för honom exakt vad hon var frustrerad över med honom. Och han räckte över henne någonting. Jag vet inte om det var en nyckel eller någon binyckel eller någon blipp. Det, så, ja, det spelade som. Hon var så här, du var inte hemma. Du kunde inte ta dig tiden till att... Alltså du vet att hon... Och han var så där, vet, lång och smal och gänglig som bara en liksom kille i den och, som är på väg. Och med så här lång, lojhetens...
Tonårens liksom, ja, whatever dude.
Exakt. Och hon var så här bara, vet du vad jag har gjort för dig i 20 år? Kan du bara liksom hjälp? Och
Sen var det liksom, skulle de gå åt samma håll. Och vet, hon gick med, hon tog den där grejen och gick med de här stegen. Och han gick bakom henne. Och jag bara, wow, den här scenen var så stark. För jag bara kände att det är så långt från hur man bara, har du dina vantar? Alltså, men att det här är också en, det här är verkligen så här en mamma med hennes son situation. Lika mycket som så här överdragsbrallorna från torkskåpet situationen. Och jag bara så här, ah, man kommer känna sån jävla hat mot honom ibland när han är redo att dra. Och det var ett väldigt speciellt ögonblick, kände jag.
Och man har liksom fått den där jätteilskan någon gång. Jag har nog inte fått den. Jag har fått väldigt stor rädsla som kanske har tagit sig uttryck i liksom ett så här tillbaka ryckning av man på väg över en gata. Alltså det är sådana saker liksom.
Men det här var inte en, det fanns ingen liksom hotfullhet i den situationen.
Det var inte att hon var orimlig.
Det var bara intressant att hon inte gullade med honom.
Nej.
Hon hade krav och hon och han, liksom att hon var verkligen så här, ville att han skulle flytta här. Alltså det var så här, du är redo för ditt eget liv så jag kan få tillbaka mitt. Nu säger vi hejdå till barndomen. Det var väldigt spännande.
Gud vad spännande. En av de sakerna som jag är mest rädd för att göra som förälder är att vara lynnig. Det tycker jag är bland det mest obehagliga man kan vara som förälder inom liksom ramen av ett normalt föräldraskap. För att lynnighet är ju någonting som liksom finns i oss. Och som jag ibland kan känna i mig själv också. Liksom. Den här känslan av att så här, gå jättesnabbt upp i en pepp och sen så liksom helt lämna det. Eller liksom komma in i ett rum och se att typ någonting ser skitfult ut. Och bara känna att man så här, tappar liksom, glädjen, rinner ur mig som person när jag ser det här. Liksom. Och det är en av de sakerna som jag så här mest strävar efter som förälder, är ju att vara världens mest pålitliga människa. Som man alltid vet vart man ska ha.
Jag fattar.
Och därför är lynnighet en av de saker. Jag vet inte, alltså det, jag skulle inte säga att det är någonting som så här definierar mig.
Nej.
Men det är en av de sakerna som jag är mest rädd för att liksom att vara.
Intressant, för där tycker vi nog väldigt olika. För jag kan tycka, och det kanske är för att jag växt upp med ganska lynniga föräldrar, men att det är väldigt tryggt. Alltså,
gud, för mig är det mest otrygga jag hört. Berätta allt.
Ja, men jag tycker att det är väldigt fint att få se någons personlighet och känslor. Och därför så blir jag glad om någon kommer in i ett rum och berättar vad den känner och tycker. Även om det inte bara är något positivt och mjukt och snällt och försiktigt.
Men det jag menar är när man är liksom helt, man beter sig oförväntat. När man inte vet vart den personen kommer att liksom gå.
Jag fattar. Ja, men jag håller nog ändå inte med.
Nej.
Jag tycker nog snarare, och det här tycker jag är jobbigt med andra människor, även liksom, inte mot barn, utan liksom mot andra. När människor fastnar i beteenden. Alltså så här, fastnar i en identitet som den bestämmer sig för. Som inte är i kontakt med de riktiga.
Den de är liksom.
Som
när man
den
är poserad.
Då, exakt. Det tycker jag är värre faktiskt. Men det är intressant. För det där tror jag nog har jättemycket att göra med vad man är uppvuxen med och liksom vad man själv är rädd för, om man ska säga.
Ja, men för mig är nog liksom, alltså det övergripande målet som förälder är att vara en trygg person. Som man alltid vet vart man har. Och att det ska vara på en positiv plats. Liksom.
Men tänker du att en trygg person inte kan ha känsloutspel?
Nej, det är liksom inte det jag menar. Alltså jag menar att man kan liksom, man får absolut, jag menar en person som absolut har ett, liksom, ett brett känsloregister och som är liksom riktig och ärlig. Men det jag tycker är obehagligt är människor som man inte vet om de helt plötsligt bara ska liksom snäppa. Eller som man inte förstår. Jag har ingenting emot en ilska som jag förstår vart den kommer ifrån.
Nej.
Eller en kärlek som jag förstår vart den kommer ifrån. En glädje, en sorg. Alla de sakerna är liksom bra och liksom ska finnas.
Mm.
Men det jag tycker är obehagligt är människor som bara... Oj, okej, vad händer nu?
Mm.
Liksom. Där, för det är mest, det tror jag är liksom, det jag är rädd för är att, att någon ska känna att man behöver gå på äggskal kring en.
Just det.
För det tycker jag är bland de mest liksom obehagliga sakerna man kan tvinga andra människor till att behöva göra runt omkring en.
Det är intressant. För jag, det som...
Men jag är också väldigt rädd för att folk ska vara arg på mig.
Just det.
Så därför tror jag att den... Ja, grejen blir extra jobbig.
Då vill du
jobbig,
inte vara arg på dina... Alltså så här,
nej, men jag vill inte att någon ska vara, liksom, behöva... Nej. Jag tycker att det, så jag tänker att om någon skulle vara liksom, behöva känna att de behövde gå runt, på äggskal runt mig, så hade jag varit den personen, hade jag tyckt att det var verkligen fruktansvärt. Mm.
Just det där med att gå på äggskal håller jag verkligen med om. Det är bland det jobbigaste som finns. Jag kan dock känna att när jag går på äggskal runt folk, då är det för att jag inte förstår vad den egentligen känner och vill. Eller för, alltså, att jag inte... Jag är så här, försöker... du vet, när man söker efter någonting för att man inte... är säker på vad det är som händer egentligen. Det, då går
och det kan nog både vara i det poserade, men det kan också vara i det linne. Alltså för mig är det där du, liksom beskriver där, det kopplar jag till linnighet. Men jag förstår, som du liksom beskriver det, att det också kan vara kopplat till människor som bär en mask. Eller som är då poserade. Liksom. För där är samma sak där, att man förstår inte, man ser att man, det man ser inte är hela... liksom verkligheten, men man fattar den inte.
Verkligen,
liksom.
Jag behöver raka rör. Jag tycker om när det är tydligt, för då vet, då förstår jag. Jag tycker det värsta som finns är att gå runt och vara rädd för att någon kanske tycker att man är dum eller dålig, men inte har sagt någonting.
Och det hänger nog väldigt mycket ihop med ditt barndomstrauma av att bli tillrättavisad i en vänskapsrelation.
Exakt. För långt senare när alla hunnit gadda ihop sig. Och den känslan av att vara lurad. Och då är det så här kalkylerat. Det är ju inte lynnighet, det är ju tvärt emot. Så här kalkylerat och alla så här intervention. Alltså det är den absoluta rädslan. Bara, vi har alla samlats och pratat om dig i år. För du är så dålig och det har vi alltid tänkt på. Men ingen har sagt något.
Nej.
Men vi tänker på det alla. Och nu säger vi hej då. Man bara...
Nej, men det är fruktansvärt. Ja. Nej, men det förstår jag verkligen.
Det är härligt att prata ärligt om saker, tycker jag.
Verkligen.
Jag vet inte, jag tycker om det. Det behöver ju inte alltid vara negativa saker heller.
Kan vi inte göra så att ni som lyssnar på det här avsnittet, när vi liksom postar om det på Instagram, kan inte ni... skriva om ett ämne som ni skulle vilja att vi pratar ärligt om.
Ja.
För att jag känner mig samma som du, att det här var väldigt härligt och jag har lite mer smak.
Jag med.
Men det skulle också vara intressant att veta vad ni vill höra oss prata ärligt om.
Verkligen, jättebra idé.
Mm.
Jag vill också prata mer ärligt om saker. Ja, just för att jag tror att det funkar jättebra när man just gör det i ett samtal.
Mm, det tror jag också.
Gud vad mysigt, vi är så glada att ni lyssnar. Och vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Ja,
ha det så fint.
Hejdå. Hej.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och... ja, eller ja. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.